Vi är väldigt glada över att meddela att vi denna vecka är sponsrade av Samsung. Samsung går som tåget vad gäller telefoner, och nu så finns det en lur på marknaden, va, Thomas, som heter Samsung Galaxy A42 5G.
Ja, det finns inte bara på marknaden, Gusten. Den sitter i min hand. Och du vet ju hur jag använder telefonen, vad jag använder den till, så att säga. Det är sociala medier, såklart. Jag är aktiv på Instagram och Twitter. Och,
får man säga?
Ja, man scrollar en del. Men framförallt så kollar jag på väldigt mycket fotboll. Jag använder telefonen som en second screen. Ibland använder mina barn telefonen för att kolla på olika filmer och vad de nu kikar på. Jag vet inte, är det YouTube? Vad det nu är. Hur som helst, det är viktigt med en bra skärm. Det förstår du, va?
Mm. Och i din värld, i din verklighet, så går det nog inte att understryka nog hur viktig batteritiden är.
Och från den telefonen innan så är det natt och dag. Både vad det gäller den stora skärmen och vad det gäller batteritiden. Det är en kraftfull telefon, ska du veta, Gusten. Och den är dessutom 5G-kompatibel. Så den är förberedd för det nya kraftiga nätet 5G. Summa summarum så är det en mycket prisvärd telefon. Och man får väldigt mycket telefon för pengarna.
5G-kompatibel, en ruskigt bra skärm, en minst lika vass kamera, en otrolig batteritid. Ni hör ju själva, det är mycket telefon man får för pengarna. Gå in på samsung.se och läs mer om Galaxy A42 5G.
Gör det nu, hörni. Vi säger stort tack till Samsung som är med och möjliggör Toto Balotto.
Hjärtligt välkomna ska det vara till Toto Balotto. Det är måndag den 23 november. Kalle Halvarsson är igång i spåren.
Ja, jag visste att du skulle göra det. Jag visste inte, men nu när du säger Kalle Halvarsson så blir jag inte förvånad. Helvete. Det började med spya efter varje lopp i den här jävla prologen eller vad de höll på med. Och sen så blev det väl någon jävla pallplats, tror jag också. Men nej, det är... Det känns deppigt, och jag vet att det är många som förknippar den här perioden med mörker, med kyla och ja, men det är väldigt mycket så här väder förknippat alltihopa. För mig så börjar allt mörker med att Kalle Halvarsson gör sin första intervju.
Och för er som undrar varför...
Reportaget av Ludde Holmberg när han har varit på en hela myr och liksom följt Kalle Halvarssons träning, och man hör att liksom han börjar jobba upp säsongen, att det är nu det ska ske. Helvete vad han jobbar hårdare än någonsin tidigare. Vet man, det kommer bara falla platt.
Och för er som undrar varför vi inleder ett måndagstutto efter en sån här sprakande fotbollshelg med att prata om Kalle Halvarsson, så finns det ju en följetong här. Thomas har haft ett horn i sidan åt Kalle Halvarsson och hans skidåkning de senaste åren.
Ja, men det är ju återigen,
jag skäms lite över att jag tycker att det är så roligt, för att det är ju lite liksom too much. Du har gått lite för långt.
Han går för långt, det är det som är problemet. Han går ju för långt hela tiden, och det är ju lite av problemet som med det svenska tennisundret. Liksom efter Björn Borg, höll jag på att säga, men Stefan Edberg, Villander, fan, då hade vi Pernfors. Fina Pernfors.
Ja.
Gick han till final i Franska öppna, eller?
Det gjorde han väl, va?
Ja,
och sen så kom andra vågen då, med Björkman och Thomas Johansson och gänget.
Ja, Thomas Enqvist och som slut, ja, Norman och Robin Söderling var väl den sista liksom i andra vågen, den unga i andra vågen. Men problemet blir då när...
Niklas Kulti.
När det svenska, ja, Niklas Kulti.
Alltså,
när han spelar med sträckt bak, spelar med hamstring i en Davis Cup-match och håller på att vinna den. Alltså, en av de mest legendariska matcherna någonsin hade det varit, för han fullföljer liksom matchen. Och kan bara också gå på winners hela tiden.
Jag kan också skjuta in här att Jonas Björkman och Thomas Enqvist, det är de två i särklass trevligaste människor jag någonsin träffat.
Är det så?
Ja. Helt, helt överlägsna.
Ja. Hur som helst så liksom det svenska tennisundret, det går ju så där nu. Och det har ju då blivit Bröderna Ymer som på något sätt får bära den svenska tennisen.
Mm.
Och det är väl så där. Nu är inte de väldigt mycket ute i media, utan de kavlar upp ärmarna och de gnuggar på. De, framförallt lillebrorsan Mikael, vinner lite matcher ibland och liksom går lite långt i turneringar ibland. Elias haft problem med skador.
De snackar inte så jävla mycket.
De snackar inte speciellt mycket, men nu då när det svenska skidundret på herrsidan ska sägas går knackigt och det inte finns någon tydlig världsstjärna, så har det ju blivit så att det är Kalle Halvardsson, men han snackar ju väldigt mycket och det pratas i media om att så här, vilken jävla talang han ändå är, vilken lungkapacitet och så vidare. Så inför varje säsong så byggs det upp liksom att Kalle Halvardsson, där i år händer det. Men det händer aldrig. Så det snackas för mycket och det ges för mycket utrymme åt en förlorare. Där är jag tydlig, tycker jag.
Två viktiga saker att understryka här. Dock, ett, du gick ut då under VM 2019 och sa, tar Kalle Halvarsson en individuell topp 10-placering så är det jag som springer Lidingö-loppet. Ja. Det gjorde du inte. Och det är ju för dåligt av dig.
Ja.
Det ska du göra.
Ja, det kommer.
Och
det kommer
två,
pandemi emellan, Gustav.
Jo, visst. Det lät så i år kanske. Men september 2019, mig veteligen så var inte coronan här september 2019.
Jag ska sätta en GoPro på mig så ska jag springa det jävla Lidingö-loppet.
Du skulle väl dessutom göra det i en t-shirt med Kung Kalle på bröstet.
Ja, det kommer hända. För han tog ju typ en sjätte plats eller någonting. Så här. Grattis Kalle, kul.
Hur som helst.
Gick för medaljerna.
Den andra, bara korta pucken här, som jag ändå vill avsluta med, det är ju att ni hittar ju ändå varandra i er sympati för och ert stöd till Petter Northug.
Ja, absolut.
Där har du ändå respekt för Kalle Halvarsson.
Stor respekt.
Hans rakrygghet att han går ut och säger att folk får tycka vad de vill, men jag kommer inte racka ner på Petter.
Så här, jag gillar Kalle.
Gör det?
Nu börjar jag gilla honom lite.
Ja. Ah, ja.
Tennistoto känns annars som någonting som är lite starkare än många andra deltoto.
Mm. Ja, kanske. Mm. Men det är väl snarare mest på grund av att vi är så oerhört svaga i så många delar av andra toto.
Team torskade ju finalen igår mot Medvedev. Så att du höll på min österrikiska hjälte.
Aj då. Aj, nu tycker jag att vi skiter i både tennis och skidor. Vill du ha dig ett enormt matigt svep efter helgen som varit?
Jävlar.
Under de spellediga dagarna när det nalkas landslagstider så kämpar man. Man kvider, ojar sig, stonkar och suckar. Låt det bara rulla igång igen, tänker man. Och när det väl brakar loss, då går ögonen i kors och man far efter något slags stopp. Men vi tar det från början. Monaco, anförd av den mycket, mycket bortglömda Cesc Fabregas, sparkade igång denna sprakande klubblagshelg med att vända 0-2 i paus hemma mot självaste PSG till seger 3-2. Nu leder förvisso huvudstadslaget serien fortfarande, men med tre förluster på 11 omgångar vill i alla fall jag tro att det till och med i Ligue 1 kan bli lite spänning i år. Marseille, nämnda Monaco, Montpellier och Tino Tenda Cadeveres Lyon skuggar ett par fjuttiga pinnar där bakom, och jag vågar tro på att bland all covid-skit så kanske vi i alla fall kan få oss en toppstrid i Frankrike i år. En toppstrid blir det vare sig ni vill eller inte i England. José Mourinho fick sitt så viktiga ledningsmål mot Manchester City och antagonisten Pep, så trots ett massivt bollinnehav för ljusblått och en rejäl dominans av matchbilden kunde portugisen styra sitt lag till tre blytunga och serieledning efter 9 spelade omgångar. Personifierade av Jungmin Sons djupledslöpningar och Pierre-Emil Höjbjergs oömma bollvinster centralt har nu Spurs tydliggjort det många hittills tvivlat kring. Men jo då, de menar allvar. Allvar får man också säga att Liverpool menar med sin hemmastatistik, för nog var vi några som trodde att på bortaplan hittills 100-procentiga Leicester med Jamie Vardy i toppslag skulle kunna störa de regerande mästarna när allt från Van Dijk till Trent och Salah saknades. Men oj så fel vi fick. James Milner, Diego Jota, Andy Robertson och Roberto Firmino är ganska dugliga de också. Och när allt var över så skrevs resultatet till rättvisa 3-0 och Klopps 64:e raka hemmamatch utan nederlag. Olof 64, 6-4. 0-0 mellan impotenta Leeds och kastrerade Arsenal. Pepe med säsongens mest idiotiska utvisning och hux flux, så var den där bortaskalpen mot United bortglömd för Mikel Arteta. Och på tal om United så hade man VAR-marginalerna med sig hemma mot West Brom, då först en till synes korrekt dömd straff för bortalaget dömdes bort och Bruno Fernandes sen på andra försöket från 11 meter kunde överlista Johnstone med matchens enda mål. Dominic Calvert-Lewin gjorde 2 nya mål mot Fulham och har nu ensam gjort lika många pytsar som hela Manchester City. Chelsea med en dag på jobbet seger mot skaterna och Brighton fick äntligen 3 poäng för en gedigen insats, denna gång mot håsade dynggänget Aston Villa. Vi tar oss till Tyskland där allt stavas Erling Braut, Sumi, Haaland. Med 4 lökar i påsen borta mot Hertha Berlin tappade till och med tränare Favre räkningen och norrmannen ser för tillfället helt ostoppbar ut. Ostoppbar ser också Schalkes degradering ut att vara. Die Königsblau, de kungsblå alltså, ligger tvärsist. På 8 matcher briljerar man med 3 oavgjorda och resten förluster. Och nu senast så blev det slagsmål mellan assisterande tränare Naldo och gamle räven Ibisevic. Vad har de på gång egentligen, Schalke? Svajte. Svajte är vad Schalke har på gång. Poängtapp för Bayern och Leipzig, 50 raka för kusarna och säsongens första seger för Quaisons Mainz mot Spanien. För där saknade sannoliken inte helgens stora batalj, den mellan Atletico Madrid och Barcelona, rubriker. Till att börja med så segrade hemmalaget efter ännu en sån där simeonsk krigarinsats med hjärtat på bordet och 68 mil under fötterna. Men i andra vågskålen hittar vi förmodad långtidsskada på Piqué, ytterligare en skada på Sergio Roberto, en matchavgörande tabbe av Ter Stegen och enligt spansk press Messis hittills sämsta insats i år. Jag lägger en liten dublon på att Ronald Koeman inte sover lika gott som Börje Salming these days. Real Sociedad och Alexander Isak tog dock tillbaka serieledningen från Atleti under söndagen genom 1-0 borta mot Cadiz och ett efterlängtat mål från svensken. Villarreal och Real Madrid spelade lika på 1, Valencia var inblandade i ännu en kaosmatch och Celta Vigos nya tränare Eduardo Codé tryckte platten i mattan i sin debut, gick all in med allt han hade och gick under med 4-2. Kul, pikt, fläktar, friska och hela den grejen. Här hemma i Sverige så hälsar vi bollklubben från Halmstad välkommen tillbaka till Allsvenskan. Vi säger tack och hej till Kalmar, Falken och Helsingborg. Vi betalar ut 11 000 kronor till Wilbur José på grund av inget guld för Östersund innan 2021. Och vi lyfter ännu en gång på hatten för Astrid Selmani som med sitt 13:e och 14:e mål sköt nytt kontrakt till boysen från Varberg och sig själv upp i ensamt majestät i skytteligan. Och på tal om ensamt majestät i skytteligan, Ronaldo, Mkhitaryan och Lukakos Dopiette får ursäkta Sassuolos helt hysteriska form lika så. Italiensk fotboll, Serie A och dess skytteliga tillhör Zlatan Ibrahimovic och det finns faktiskt ingenting vi kan göra åt det. Jätten är en djävul från paradiset, skrev Gazetten och det kan man väl tycka är lite poetiskt och snidigt. Själv landade i att jag inte riktigt förstår vad fan de menar, men jag utgår från att de kände precis samma sak som jag gjorde igår kväll när svenska med 2 mål borta mot Napoli sköt Milan ännu närmare titelstriden i vår. Det här är en av fotbollshistoriens allra mest underskattade spelare när vi om 10, 20 eller 50 år ska diskutera de bästa spelarna någonsin.
Ah, gåshud. Fan vad fint att du smög in lite hockeytotto också. Kanske inte den enda man tänker att man ska börja efter gåshud kring Zlatan Ibrahimovic, men Börje Salming, sover han gott?
Ja, han är ju i precis varenda tv-reklam.
Aha,
så sitter han insvept i det där täcket och säger hur ja. Jävla bra han sover.
Fan, de har inte varit inne och snurrat i podden va?
Nej, men där finns det cash.
Ja,
misstänker
jag. Visst.
Ni är välkomna. Hör av er till sponsansvarig Mikander.
Ja, exakt.
Nej, men vart vill du börja? Det är väl kanske
jag börjar i Zlatan bara för kul.
Fråga.
Finns väldigt mycket som alltså nu när du gör ett sånt matigt svep, fick du med JG eller missade jag det?
Nej, jag skippade det.
Ja, vi kan väl bara nämna att han hoppade in och att Alaves ledde med 2-0 när han kom in, men sen så man kryssade.
Nej.
Och det ska väl inte på något sätt tillskrivas John Guidetti. Vi pratade lite om det i Fotbollssöndag Europa. Att, alltså, jag och Adam Pintorp läste situationen lite att Alaves behöver ju visa upp John Guidetti för att bli av med honom. Det är väldigt svårt att sälja en spelare som sitter på läktaren och få klubbar villiga att betala pengar för honom. För det har ju Alaves varit tydliga med, att vi ska ha tillbaka pengarna vi har betalat för
Men
honom.
När jag såg att han hade kommit in på meddelande så kastade jag mig febrilt över fjärrkontrollen. Vad fan är det med John Guidetti och att man vill se honom lyckas? Jag vet inte vad det är, men jag kommer fortsätta liksom jag gör med Super Mario Balotelli, att alltid vilja John Guidetti gott och att det ska hända någonting. Det som händer i alla fall när jag kastar mig över fjärrkontrollen, slår på Alaves mot Valencia, det är att John Guidetti får bollen, han tar ner den, står för en jättefin individuell liten prestation och spelar. Hade kunnat bli en assist som sedermera blev vinstmålet. Liksom. Men det var det som hände också från John Guidettis fötter. Det var så kort tid. Men jag fick i alla fall se en glimt av John Guidetti och att det finns en fotbollsspelare i den där kroppen kvar.
Ja, och sen så är det väl som du säger att oavsett om man liksom hejar på John Guidetti och vill att det ska vända för honom och att han ska explodera igen eller inte, så berör han ju. Alltså, han är ju en spelare som fångar ens intresse. Det är många gånger man har kikat in på laguppställningar och sett, jaha, Sebastian Andersson startar för Köln. Ska jag se den matchen? Jag tror jag skippar det. Ja, men som du då säger, även fast det är John Guidetti och hans status just nu, oj, John Guidetti har hoppat in. Jag, satt, det, jag slår på.
Det finns väl liksom något kittlande i att se John Guidetti som har suttit på bänken så länge, inte spelat fotboll, göra mål i La Liga för Alaves. Så att jag menar liksom byter man över så är ju högsta nivån på upplevelsen, fotbollsupplevelsen, ganska hög ändå. Mm. Alltså det är ju någonting som hela Sverige kommer att prata om John Guidetti pytsar för Alaves. Det stod ju dessutom 2-2. Jo, det... Hallå.
Sänkt ribba för hela landet kommer prata om.
Ja, men, så här, hela fotbollslandet. Alltså, om ni pratar om det i fotbollssöndag i Europa, då är det någonting som fotbollssverige så att säga pratar om. Mm. Högst upp på bladet.
Ja, visst. Men det kommer inte ringa på luren och så ser man på skärmen mormor och sen så hör man i andra änden. Guidetti gjorde mål, såg jag. Så är det inte.
Han når väl inte hela vägen ut i stugorna.
Nu blev det en del JG. Jag tror i alla fall att det där var lite liksom uppvisning av att här finns det en anfallare som är till salu. Och han ska ha sina minuter att showcasea det. Men från Guidetti då till Zlatan. Det var en speciell match på många sätt och vis igår, tycker jag.
Ja,
alltså, det var en sån här match som till att börja med förtjänade en sån maxad inramning, ja, på San Paolo. Napoli-Milan 20:45 söndag, båda lagen går bra. Gattuso mot Milan, Milan mot serieledning, Zlatan i knallform. Ja, det ena med det tredje, matchen i matchen också, Zlatan mot Koulibaly.
Mm.
Otrolig. Nej, men det finns ju såklart smolk i bägaren här med tanke på den lårskada Zlatan gick av med och han var hårt lindad efteråt. Så jag har inte hört någonting idag. Han skulle väl undersökas idag.
Exakt.
Men om man bortser från det, ja, vad säger man?
Ja, om Zlatan menar du?
Ja.
Alltså dels tycker jag att det finns någonting, dels tycker jag att det finns någonting att säga om matchen och om Napoli och om Milan. Alltså dels att Napoli tycker jag ändå förlorar på misstag. Jag tycker att de ändå får igång spelet så här, men att det finns en tyngd i Milan, en tyngd för att vinna Lo Scudetto, det tror jag att vi alla är överens om nu. Det finns en stabilitet bakåt, alltså du vinner inte en Scudetto med en dålig målvakt. Du vinner väl ingen ligatitel med en usel målvakt. Alltså, och jag tycker att man i Donnarumma har ligans bästa målvakt. Då har ju Juventus varit och ryckt i honom sedan han kom fram när han var 16 år gammal. Han är född 99, precis som Alexander Isak, alltså som målvakt. Så har han precis bara börjat men känns så etablerad. Trygg. Han
215 matcher för Milan.
Ja, det är helt otroligt. Men jag tycker också att han har utvecklats till att vara den här 28-29-åriga stabila målvakten med erfarenhet. Men så ung som han är. Jag tror också att det var helt viktigt för Donnarumma att känna att Zlatan kom in, att man faktiskt går för titeln. Annars tror jag han hade lämnat. Att det finns ett projekt liksom. Men sen att så många spelare har lyft sig, det har vi snackat om också med Simon Kjær som någon försvarsgeneral liksom, och Kessié som springer runt på mitten och på tal om Lagazzetta dello Sport, man pratar om 1000 nyanser på Kessié. Han har skott, han har liksom, han kan styra spel, han är tuff i närkamper och så vidare. Jag tycker han är inte klar en C-dag.
Har han 1000 kostymer i garderoben?
Nej, mer 1000 nyanser.
Ja.
Ja, istället för kostymer. Men jag ska inte jämföra honom med Clarence Seedorf bara för att han också är svart och har stora lårmuskler och är en central mittfältare. Men när man liksom minns tillbaka som Milan-supporter så är det enkelt att alltid jämföra med stora spelare. Som Tonali till exempel som kommer in och är väldigt lik Pirlo till spelstilen. För övrigt en spelare som man absolut inte har fått igång än.
Nej,
där finns ett sparkapital. Benazer känns ju som fullkomligt fundamental för att Milan ska funka till exempel. Men i Kessié i alla fall, det finns en jämförelse att göra med Seedorf. Och han har lång väg att nå. Han kanske aldrig kommer nå hans höjder, men ändå. Så att den här truppen, när man tittade på den inför säsongen, så var det nog många som liksom viftade bort en del spelare, som Selemekers till exempel. Ja, det har ju vi gjort och garvat åt, men det är en spelare som utmanar och bra en mot en. Det är ingen Hazard när han var i toppform för Chelsea. Det är absolut ingen Mahrez när han var som bäst, men det jag vet inte, det känns som att han har ytterligare någon växel också. Det är ett Milan i alla fall som jag tycker är jävligt bra mot ett riktigt jävla bra Napoli. Mm. Och man står emot, man lider sig i slutändan till den här segern. Och visst, då kan man prata om att de släpper till i slutet och att det blir lite farligt för Napoli. Men det är alla lag, det är Juventus också. Det vinner man Champions League på genom att lida. Så att det är liksom helt fine. I slutändan så gör Hauger, det där målet, 3-1 målet som gör att liksom det ändå är distans ner. Men det viktigaste av allt är att man har en referenspunkt hela tiden, en stor mästare. Man vinner heller inga titlar utan en stor mästare. Och Zlatan är verkligen il campione dei campioni. Han är den bästa nummer nian i Italien, och han lyfter sitt lag med sin han lyfter sitt lag med sina ledaregenskaper, även om du tänkte på det när det gick ut. Liksom Bonera, som är vice Pioli på den här matchen.
Han är väl till och med vice Pioli?
Ja, så är det. Han har någon
alltså Piolis ass är också så är
det.
Covidad.
Just det, så är det.
Men Bonera är redo.
Bonera är redo.
Sen våren 2014 så har man vetat att är det någonting Daniele Bonera är, så är det att han är redo.
Ja, det kommer väl snart. Om det är så att Roberto Mancini hör av sig så är han redo att ta assrollen i ett mästerskap.
Ja, eller om Mancini nu skulle åka på liksom, en andra sväng av coviden, för att han var ju borta här i senaste landslagsvändan. Till EM då, så har väl då Bonera kanske hört av sig till förbundet igen. Och sen, jag är redo.
Precis. Nej, men det blir så tydligt vem det är som är ledaren. I Milan. Det är inte Daniele Bonera på bänken, utan det är mest symboliskt att det ska finnas någon där. Det där rattar Zlatan.
Ja. Jag skulle bara reagera på några saker här. Alltså jag tycker också Frank Kessié är fantastisk, men han behöver skicka in 5-6 sträckta vrister från 30 meter i taket innan jag börjar ropa Clarence Seedorf. Det får jag
han har dock några distansskott som han har satt.
Jo, men ta då och youtubar upp Clarence Seedorf compilation.
Vet du vad? Jag sa att han förmodligen aldrig kommer nå hans höjd. Jag säger bara att här finns det att drömma.
Topp 5 absolut bästa distansskyttar genom alla tider. Kanske rent av topp 3, Clarence Seedorf. Ja. Fruktansvärt nyp i dojan alltså.
Men det jag vill måla upp här, det är ju en bild av ett Milan som faktiskt får drömma, utan de får tro på saker och ting. Mm. Och de kan börja idolisera de spelarna som faktiskt finns i laget. Och för första gången på ett decennium sluta blicka tillbaka på de stora spelarna som en gång fanns i laget. Och istället omfamna de spelarna som är där.
Ja, verkligen. Får man säga dock att man tycker att Gattuso går bort sig lite i den här matchen?
Absolut.
De saknar ju Osimhen, och det kan man inte göra så mycket åt. Men jag tyckte det var märkligt att man försökte spela ett spel som om Osimhen var på plan i första halvlek. Sen så byter man in Petagna, så man byter in Kylofrys, men spelar inte Kylofrys fotboll. Alltså,
vitvaran, ja, men, Petagna.
Man byter in en vitvara och spelar som att det är, jag vet inte.
Mycket roligare om man är torktumlaren.
Men alltså, han är så fruktansvärt kylskåpig, Petagna. Nej, men håll med om att
men han är ju alltså, värvad för att vara vice.
Jag tycker det var en märklig matchplan.
Men jag tycker alltid det är märkligt.
Det byten som inte avspeglar sig på hur man sen valde att spela sin fotboll.
Ja, men jag tycker alltid det är märkligt när man värvar spelare för att vara vice, så får de inte chansen. Ens när chansen uppstår. För när Osimhen är tillbaka, då kommer Petagna sitta på bänken och sällan komma in och ens spela 5 minuter.
Och det räckte ju med ett liksom forceringsförsök upp mot Petagna felvänd i boxen, så kom man till ett bra avslut i slutet av matchen. Men det var också
det är så man spelar.
Om man har Andrea Petagna på plan. Ja, så att jag vet inte, det var en märklig genomförd match av Gattuso och Napoli rent taktiskt, men det ska ju inte förta någonting från Milans insats, för jag tycker verkligen att den understryker allt det du är inne på, men också det här snacket om att de har haft så lätt spelschema initialt. Det kan man ju stryka nu, för att visst, det som var Bologna och Crotone och Spezia i början, ja, men det har ju nu blivit 9 poäng mot Inter, Roma, Napoli. Alltså visst, de har ännu inte mött Juventus och mätt sina krafter mot den tydligaste titelutmanaren. Men
det är alla sidan bara 2 matcher mot dem.
Absolut, och det är det jag menar. Det finns liksom,
man vunnit derbyt.
Precis på samma sätt som att
Napoli.
Precis på samma sätt som att folk vänder och vrider på varför Tottenham inte ska kunna vara en titelutmanare och få svårare och svårare att lyckas för varje vecka som går, så får man ju det med Milan också. Nu kan man inte peka på att ja, men det är bara Zlatan, för det är ett otroligt stabilt försvarsspel. Det är en genomgående centrallinje som är riktigt bra allihopa. Man har slagit några av de absolut bästa lagen i serien, och man har gjort det välförtjänt. Så att, jag är fruktansvärt imponerad av Milan som lag. Men Zlatan som spelare, där vet jag inte vad det finns kvar att säga. jag försökte liksom hitta ett nytt lager här i slutet av svepet med att säga att kanske så börjar Zlatan bli lite underskattad i diskussionen kring, ja men alltså det är absolut inte så
att jag menar det också.
Ja men jag säger inte att vi om 20 år ska säga Pelé, Maradona, Zidane, Messi, Ronaldo och Zlatan. Eller? Men jag hör fan ingen prata om Zlatan när man pratar om liksom de bästa genom tiderna. Mm. Och då vill jag återigen undersöka. Jag menar inte här nu tre namn. Men säg att man pratar om 10-15 spelare som de bästa genom tiderna. Okej, han har ingen Champions League-buckla. Han har ingen stor framgång med landslaget. Men han har 13 ligatitlar om man räknar med alla han har vunnit på plan. Mm. Det är väl så han vill att man ska räkna. 14 kanske. Han har gjort det extremt bra i flera olika stora fotbollsländer. Han har massa mål gjorda i sitt landslag som inte är ett av de bättre. Mm. Och han har presterat i en ålder som gör att han också sticker ut jämfört med...
Ja, men det ska ju såklart vägas in jämför med de bästa.
Om man jämför med andra stora målskyttar genom historien. Gert Müller, Ronaldo, det går att nämna hur många som helst. Alan Shearer och så vidare. Alltså,
Alan Shearer.
Hej,
ursäkta.
Hej. Wow.
Zlatan.
Så lår du på Balkanuttalet också för att verkligen visa i vilken ringhörna du står i. Nej, men håll med mig om att det han gör nu i den ålder han är i särskiljer ju honom från väldigt många av de största. För det gjorde inte de. Nej. Totti var fantastisk i många år. Men var det någonting han var sista 3, 4, 5, 6 åren så var det ju inte kanske en av världens bästa anfallare. Kolla på Raul och Torres och andra målmaskiner. Det går ju ut för vid en ålder vid 32. Ja, men
Zlatan har ju växlat upp. Jag skrev det igår också. Alltså, det här är dessutom en spelare som inte ska sluta spela fotboll imorgon. Utan det här är en spelare som kommer förlänga med Milan med största sannolikhet och fortsätta lira för Milan. Och spela Champions League nästa säsong med ett förstärkt Milan. Då kommer absolut inte vinna någon Champions League. Men han kommer vara i finrummet. Och ännu mer än vad han är den här säsongen.
Och de här målen han nu har gjort mot slutet har ju tagit honom in på topp 10 målskyttar genom fotbollshistorien vad gäller tävlingsmatcher.
Det ska också sägas när du pratar om en unikitet i Zlatan att han spelar fotboll när han är 39 år som förstärker någonstans argumenten för att han är en av de absolut bästa någonsin. Det gör honom unik. Så är också de målen som han gör, alltså de fullständigt unika målen som han har gjort under hela sin karriär, också argument för att men titta, det finns någonting utöver det vanliga. Det är inte Raul som bara stänker i mål, vilket är imponerande i sig, men han gör också mål som man aldrig har sett tidigare på en fotbollsplan. Mm. Och det är sånt, alltså när man pratar om de bästa spelarna genom tiderna så är just det unika i spelaren som jag tycker ska sticka ut, att det finns något speciellt som man inte sett innan. Sett att Maradona spelar fotboll, det hade aldrig funnits och kommer aldrig förmodligen finnas på en fotbollsplan. Sen så banade han väg för andra korta, tekniska, snabba fotbollsspelare med fin känsla i foten. Och det är stort i sig. Men när gammel Ronaldo kom fram, också en spelartyp som du inte hade sett förut, som dribblade i extremt hög fart och vände och vred i extremt hög fart som ingen hade gjort tidigare också. Pelé kan vi inte prata om, för vi var inte där.
Nej.
Men återigen,
men du har ju dina VHS-band.
Jag har mina VHS-band, men Pelé stod ju för väldigt... Det är ett eget Never Forget-avsnitt.
Dina VHS-band eller Pelé?
Nej, men så här, i ett Brasilien som hade varit väldigt vitt på fotbollsplanerna hela vägen fram till 50-talet. Där finns ett Never Forget-avsnitt om faktiskt. Så är han en svart spelare som kommer fram och gör det han gör. Det vill säga fullständigt dominerar fotbollen under ett par decennier. Mm. Så att men skitsamma. Alltså, det finns väldigt mycket som jag tycker talar för att du ska liksom komma ihåg Zlatan som en av de bästa trots allt. Dels att han fortsätter, dels att han hela tiden levererar, dels att han vinner titlar i stora klubbar och han vinner titlarna åt de stora klubbarna. Bortglömd tid, Inter.
Ja.
Kanske min favorittid med Zlatan. så jävla bra i Inter. För det var ju då han växlade upp från att göra 17-18 mål till att göra 25-26 mål.
Exakt, och han vann med skytteligan och, där 28-29.
Ja, och vinner titlar åt Roberto Mancinis Inter. Liksom. Det är en fantastisk...
Mourinhos Inter.
Det var Mourinhos Inter, men han inledde med Mancini. Men det var ju en... Det var en snygg Zlatan under de åren med det långa håret. Och,
framförallt så var det en Zlatan som utgjorde ett anfallspar med Adriano. Mm. Och det är ju kanske det mest kraftfulla anfallspar som spelat på en fotbollsplan.
Ja. Dzeko Granice ska vi prata om på onsdag i Never Forget. Det var också ett kraftfullt anfallspar i Wolfsburg.
Absolut, men kanske inte riktigt på Adriano och Zlatan-nivå.
Definitivt inte på deras nivå.
Nej, jag vet inte.
När du ska summera, vi vet han nu. Vi får ju se dem om 10 år. Men när man blickar tillbaka så är det ju väldigt mycket så här, de spelar de största klubbarna, så går inte att komma ihåg dem. Kommer inte ihåg Granicio för att han vann en ligatitel och ett snyggt mål för Wolfsburg, utan då måste du göra ett never forget för att komma ihåg honom. Dessutom alla de här unika målen som han har gjort, och sen så liksom, ja men fan, hur länge spelar han nu då? Alltså håll med om att han gör ju en säsong till efter det här. Lägger ju inte ner efter den här säsongen om han är skadefri.
Nej, landar Milan Champions League, vilket vi absolut får ge dem väldigt goda möjligheter till att göra, då lägger han ju inte av.
Och du vet vad han gör i sommar då? Alltså om han nu är motivator, målskytt, tränare, ledare, så blir han ju i sommar sportchef.
Okej, men han, på riktigt
kommer ju liksom se till att Milan värvar stort.
Jag trodde du skulle säga att han blir en del av Jannes EM-landslag också.
Jaha, ja, ja. Dit orkar jag inte ens gå idag, Gustav.
Nej, jag förstår det. Sen så tycker jag att det är också värt att påminna om att 10 mål under en säsongsinledning under en höst, ja, det är ju 10 mål som lätt kan glömmas bort efter ett par år i historien om det inte leder någonstans. Alltså det Zlatan har gjort i Milan sen han kom för ett knappt år sedan. Ja, men det går inte nog att understryka.
Saknar typ motstycke i fotbollshistorien att en spelare kommer in och gör så stor skillnad för en hel klubb.
Ja, det finns säkert.
Vet du vad? Du ska också komma ihåg var Milan var. Var de här spelarna runt om. Det är inte så att de har värvat ihop ett helt lag runt Zlatan. Utan alla var på botten. Rebic, Calhanoglu, Kessié. Romagnoli till och med har höjt sig. Donnarumma har blivit bättre.
Kanske är Zlatan sitt eget värsta motbud här då, när han då kom till PSG.
Ja.
För det han gjorde med PSG, så som han lyfte.
Det var också väldigt många värvningar som gjordes ihop med Zlatan eller under den tiden. Här har det inte gjorts några, det är samma spelare som fanns där redan.
Ja visst, det jag skulle säga
Sälemäkers ny.
Sälemäkers var ju där.
Han kanske var där. Castillejo.
Det jag skulle säga i alla fall, det var att om det här skulle landa i att Milan tappar formen, Zlatan går sönder och Milan sladdar in på en femte plats eller en sjätte plats och Zlatan stannar på 13 mål, då kommer man ju såklart inte om 5-10 år prata om det otroliga 2020 och det Zlatan uträttade i Milan när han kom tillbaka. För det är så det fungerar. Det ska leda till någonting bestående.
Inte med samma eftertryck i alla fall.
Nej, men så kommer det inte vara. Jag menar, jag har sett många spelare göra otroliga delar av en säsong eller ett kalenderår eller vad nu är. Men med tidens tand så det naggas bort liksom. Mm. För att i slutet av dagen så handlar det om vad ledde det till vad gäller titlar, vad gäller Champions League-platser, skytteliga segrar och så vidare och så vidare. Och det finns det ju fortfarande en risk för att det här slutar i. Jag tror inte det och jag hoppas inte det. Men det är ju såklart en brasklapp att flika in här. Men jag tycker i alla fall att det, alltså så här, det var någonting igår och den här hösten har gjort det med mig att... Ja, men, det är liksom det här man har landat kring Zlatan. Det han gör nu som 39 år fyllda har gjort att jag omvärderar nästan hans position och aktie och status i fotbollshistorien.
Mm.
Och det är nytt.
Det är faktiskt nytt.
För hur mycket han gjorde i PSG eller United eller i MLS och så vidare, så var det ingenting som byggde på hans legacy.
Nej.
I den globala fotbollshistorien.
Nej.
Men nu, alltså han är topp 10 målskyttar genom fotbollshistorien.
Möjligtvis breddade det hans legacy en aning, men det här spetsar ju hans legacy.
Ja, det här gör ju att han kan peka på någonting som ingen annan av de absolut största spelarna i världshistorien har gjort. Mm. Alltså, han kanske inte någon gång var på toppen av sin förmåga och touchade de allra bästa. Pelé, om nu han var det. Who knows? Du med VHS-banden vet.
Ja.
Maradona, säger ingenting om. Zidane, Ronaldo, Messi. Kanske ska någon till nämnas, kanske ska ingen till nämnas, så behöver ingen bli upprörd. Där säger jag inte att Zlatan har varit, men det han gör just nu i den åldern, jag menar, han är 4 år äldre än vad Ronaldo är. Ronaldo ska hålla igång på den här nivån bra länge till för att han ska göra det Zlatan gör i samma ålder. Och då har Ronaldo inte åkt på en dubbel korsbandsskada. Om det nu var en dubbel korsbandsskada, det är fan otroligt att det fortfarande är liksom höljt i dunkel vad det egentligen var som hände. Och det är så här, hur man än vrider och vänder på det, fucking världs, fucking megamäktigt.
Mm, verkligen. Får jag säga en sak till om matchen, så kan vi lämna Zlatan där sen. Det är en säsong som ska spelas, det är en Zlatan som ska ta det här Milan hela vägen i mål, så att det finns anledning att komma tillbaka. Theo Hernandez inlägg som han sätter pannan på, hela det målet, och understryka hur jävla bra jag tycker Theo Hernandez är. Jag vet att jag har gjort det, men jag säger det igen för jag vill påminna folk om att det är en av världens absolut bästa vänsterbackar.
Mm. Deschamps får nog lyfta luren.
Det, om man inte gör det, så är det märkligt, tycker jag.
Ja, det får man verkligen säga. Vi är denna vecka återigen sponsrade av våra vänner på Stay Hard.
Oj, härligt, härligt, härligt. Får jag gissa att det är lite rabattfest där borta på Stay Hard?
Du, alltså Stay Hard, de vet hur man bjuder in och hostar en Black Friday-fest. Ah,
det har vi varit med om förut, Gustav.
Sannoliken. Och vad är det de gör så bra då, tror du?
Ja, jag vet. Alltså, dels har de ju över 250 olika varumärken, så att jag menar, de har ju ett brett sortiment, så de börjar ju i grunden och står ju på en stark grund. Men sen misstänker jag att det är någon slags fest.
Ja, men alltså Stay Hard's USP, det är ju förfesten. Det är fördojan.
Ja, okej. Okay. Jag älskar ju fördojan, det vet du också. Problemet är att jag skjuter ut mig ofta på fördojan, vilket jag förmodligen kommer göra här på Stay Hard.
Men du kommer vara jävligt snyggt klädd på den här förfesten. För det är ju Black Friday och Black Weekend och Cyber Monday och allt vad det heter, vad det lider. Men redan idag så börjar Stay Hard med Black Week deals.
Ja, men det är smart att sprida ut det. Det är mycket bra Stay Hard.
Jag kan bara nämna några förfestdeltagare här. Carhartt-jackor för 15,99. Ullrockar från Poor till upp mot 60% rabatt. Jackor från Vans och Peak Performance för halva priset. Klassiska Chelsea boots för 6,99 i massor av varianter, Oxford-skjortor för 199 spänn, skinnhandskar för samma pris och så massa andra deals. Då har jag fan i mig bara kommit halvvägs.
Ja, men det är helt otroligt. Alltså det är stayhard.se som gäller, eller hur, för den här förfesten. Alla som vill deltaga, gå in där och se till att dressa upp er inför julen.
Sen då när vi har jammat klart här på fördojan, ja, men då smäller det ju rejält på torsdag.
Okej. Okay.
Från torsdag till och med Cyber Monday, alltså den 30 november, så är det upp till 60% rabatt på nästan allt på stayhard.se. Röda priser på sajt och inga koder. Nu är det läge att slå till på den där vinterjackan från ditt favoritmärke som du gått och spanat in ett bra tag. Nu slå till på ett par varma boots, bunkra upp med kallingar och strumpor, fixa finkläderna till högtiderna i december och framför allt slå till på ett par bra julklappar.
Vet du vad jag gör, Gustav? Jag går in på stayhard.se, så kör varannan vatten fram till den stora festen, och då jävlar, då går jag all in.
Vi säger stort tack till Stayhard för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Stayhard.se, go go go. Ja, men det om det då. Jag drog ju förbi det lite snabbt i svepet, och Lukaku understryker bara sin position som i mitt tycke Inters viktigaste spelare, med 2 nya mål, framspelning till Lautaro också, och när Pazza Inter hamnar i underläge 2-0, då är det han som kliver fram och löser de där 3 poängen. Och än är ju ingenting förlorat för Inter och Conte. Man är med i toppen, det lever fortfarande i Champions League. Men
du vill det till att man vinner mot Real också.
Och det får man väl ändå ge dem ganska goda möjligheter. Absolut. Till med tanke på vilka spelare som saknas i Real. Men jag satt med Vicky Blomé igår på redaktionen när Torino gjorde 2-0.
Åh, fan.
Och kände att, eller då sa vi båda att, nu är det ju vinna eller försvinna för Conte mot Real i veckan. om det givetvis då hade stått sig med då förlust mot Torino.
Jo. Ja, ah, det kanske hade varit. Sen gör man en jävla avslutning och där tycker jag man kan prata om de tre stora anfallarna, de tre stora stjärnorna i Serie A. Du har Lukaku, Zlatan Ibrahimovic och du har Ronaldo. När Sky gjorde en omröstning, vem är viktigast för sitt lag? För alla är ju viktiga, alla är oumbärliga för sina respektive lag. Vem tror du hamnar i toppen där?
Borde väl ändå vara Ronaldo?
Nej, Zlatan.
Ja, nu i mitt huvud tänker Ronaldo mot Lukaku.
Ja, men om du tar bort Ronaldo, vad blir kvar av Juve? Om du tar bort Zlatan, vad blir kvar av Milan? Om du tar bort Lukaku, alltså som oumbärlig för sitt lag. Alltså i Inter så är ju, alltså alla tre är ju jätteoumbärliga om man får säga så.
Ja.
Men i Inter finns en Lautaro Martinez som kan flankeras av en på nytt född Alexis Sanchez.
Lautaro, eller?
Lautaro, så Lautaro. Är det. Sa jag inte Lautaro?
Ja, du sa Lautaro.
Ja.
Jag säger Lautaro.
Ja.
Många andra säger Lautaro.
Men?
Vissa säger Lautaro.
Vem då? Det är en pik.
Jag tror att de som förstår, förstår.
Okej. Men jag håller nog med majoriteten av de som har röstat, det vill säga de som tog Zlatan. Ja. Tar du bort Zlatan, då får du flytta på Ante Rebic som nia.
Mkhitaryan var utom tävlan i denna MVP-omröstning. Denna...
Helvete som man går nu. Hur många mål har han gjort de senaste matcherna?
Fem.
Fem baljer på två. Fem på två.
Ja,
och det är inga dåliga mål.
Nej, det är helt otroligt.
Jag sa det
som är trans.
I vårt inför Serie A-avsnitt som vi gjorde i augusti, så sa jag att Mkhitaryan kommer vara bra. För man har sett det på honom. Och han har ju så tydligt också på ett Dries Mertens vis proklamerat att han verkligen vill vara kvar i den eviga staden. Han älskar Italien, älskar Rom och verkligen gift sig med staden som man brukar säga. Och det har ju definitivt Dries Mertens gjort på ett sätt som jag inte har sett någon annan spelare i stort sett. Ja, Kurre Hamrin med Florens. Men annars har jag inte sett andra. Det är ju väldigt sällan spelare blir kvar, bor kvar i staden så att säga. Utan man flyttar hem, vad det lider. Men Dries Mertens, han blir ju kvar i Neapel och förmodligen kommer han bo där med sin familj. Och det är därför han inte heller har bytt klubb.
Vet du vad Mkhitaryan också har?
Nej.
Han har vaderna.
Okej.
Okay. Som Grealish och Luka Modric och Shaqiri och några till. Uffe, men som många lyssnare har uppmärksammat oss på, Moderaternas partiledare Uffe Kristersson, alltså. Vilka jävla bjässar.
Det är, man kan sitta och kolla på de där vaderna hur länge som helst.
Ja, så Mkhitaryan har fina vader. De är bra. Det är mycket, mycket liksom.
Grealish har riktigt bra.
Men Ulf alltså. Det är något i hästväg.
Har gjort?
Ja, jag vet inte. Sista punkten bara från Italien innan vi släpper det. Cesare Prandelli var tillbaks som Fiorentina-tränare.
Du skulle dit ändå.
Ja, men jag tycker ändå att vi har glömt av det lite här. Det har varit landslagstider, Sverige har spelat viktiga matcher och så vidare. Och då så följde lite mellan tuttostolarna i våra senaste avsnitt. Han kom ju tillbaka i början av det här landslagsuppehållet. Jacchini fick gå. Fiorentina har ju haft en svajig resultatmässig höst efter en ganska så pigg inledning får man ändå säga. Vad kan du säga om det här valet? Är det liksom 100% romantik eller vad känner du?
Fiorentina hade möjlighet att värva Spalletti en gång i tiden. En dyr lösning som nya lite snåla ägaren Rocco Commisso inte var sugen på. Han vill lägga pengar på att bygga en ny arena, han vill bygga pengar på ett sportcenter. Jag ska absolut inte bli långrandig i det. Men då tog man det billigare alternativet. Men med Beppe Jacchini då kommer man fan inte långt. Problemet är att Beppe Jacchini har kört ner självförtroendet i botten på Fiorentina-spelarna. För kollar man på den startelvan som de ställer på ben, som Prandelli ställer på benet, så är det offensivt, ganska tungt offensivt lutat lag. Med Ribéry på ena kanten, med Castrovilli som nummer 10. Med stjärnskottet Kouame, som inte har blivit någon stjärnskott i Fiorentina. Bakom då Vlahovic, kan man säga mycket om, men det är ändå en bra nia. En stor, tung nia. Alltså man fick hopp när man såg det där från de defensiva uppställningarna som Jacchini hade kört. Alltså Prandelli är ju känd för det. Alltså han var ju i liksom Catenaccio-land tidigt när han kom fram, och när Fiorentina gjorde succé i mitten på 2000-talet så var han ju en av få tränare som faktiskt, i Italien alltså, som faktiskt spelade med det här tyska 4-2-3-1-spelet.
Mm.
Man gjorde mycket mål, man släppte in en hel del mål också, men ofta lyckades man göra fler mål än motståndarna. Alltså det var vägvinnande och det var lite revolutionerande skulle jag vilja säga i en defensiv italiensk taktisk liga.
Men där har du väl också en tränare som gifte sig med en klubb och gifte och sig med ett lag och gifte sig med en stad.
Ja, mer än många andra tränare någonsin har gjort.
Sen borde ju någon rådgivare eller agent ha dragit i någon slags handbroms för Prandelli efter förbundskaptens jobbet i Italien och VM 2014.
Men han kastades över Galatasaray.
För det har varit, alltså det ena uppdraget har gått sämre än det andra. Men är det liksom, är det någonting man bortser från, tror du, i FIO-led? Att ja, men Prandelli är ändå Prandelli. Vi kan nå tillbaka till fornstora dagar och allting kan vara vackert och lila och härligt så, igen. Eller liksom,
finns väldigt få supportrar i världen som är så cyniska som Fiorentina-supportrarna. Så att de ser jävligt klarsynt på den här Ritornon. Och Prandelli gjorde det på presskonferensen när han kom också. Det var det första han sa. Jag vet att den här typen av återkomster, både spelare och tränare, sällan blir lyckade. Men låt oss göra ett försök. Ja, men han är ärlig, för att han vet vilka han pratar med. Han pratar med Fiorentina-supporterna. Det är det första de säger. Jaha, Ritorno. Liksom, det funkar inte.
Nej, så, men det är skillnad på en Ritorno och en Ritorno.
Alltså, såklart att det är det.
Är det Prandelli så misstänker jag att 99% av alla Fiorentina-supporter ändå är så här, fan vad nice.
Ja, men också så här, ja, det är väl en bra lösning för nu, men i Florens är man också så här, men prestera nu. Vi kommer aldrig glömma dig, för det gör man inte. Vi kommer aldrig glömma dig för det du har gjort. Men Prandelli 2.0 i Fiorentina kommer vi bedöma utifrån hans prestationer. Och sen även om vi kritiserar dig och vi vill inte ha kvar dig när den här säsongen är kvar, så kommer vi ihåg vad du har gjort. Mm. Men man kan separera och man kan ha de två tankarna i huvudet samtidigt. Så det vill jag ändå ha sagt. Så att han kommer in, han vet precis vad det handlar om. Är han traghettatore, är han interim? Det är han väl kanske. Men gör han det bra så blir han ju kvar. Men däremot så tror jag att det är många som hade hjärtan som bultade till när Prandelli kom in i sin perfekta skräddade kostym med den lila polotröjan under. Lite kortare hår än tidigare, men lika elegant, lika stilig, lika vältalig som han alltid har varit. Så att det var nog många som ändå, ja, men det pirrade till rejält i könsdelarna hos hela Florens befolkningen. Men sen kom den prestationen då. Och det säger ju allt vad Beppe Jacquini har gjort med klubben. Däremot så är det ju inte, alltså de här cynikerna som jag pratar om, alltså med supportrar som verkligen lever i realityn. De ger ju Prandelli chansen där. Mm. Det är inte så att man hänger honom idag, utan han kommer käka panettone, han kommer få möjligheten att revolutionera det här laget. Det kommer att bli ett mycket mer offensivt Fiorentina och det kommer att se annorlunda ut. Där har du vad ska jag säga, 2021s enda FIO-sur. Så kan vi gå vidare och så kan vi återkomma om ett halvår igen. Där fick alla jävla PL-runkare ändå någonting från Florens.
Vi lär väl få anledning att återkomma till Prandelli. Vi hade kunnat prata om Sassuolo också, Berardi och Boga och Locatelli.
Boga!
Oj.
Skulle backa sig, Boga!
Men jag tror att vi får lämna Italien för nu. Jag har några frågor till dig. Atletico Madrid slår övertygande ett Barça som förvisso mår väldigt dåligt. Allting går emot för tillfället. Skadorna hopar sig, Messi är urslag, Koeman är dead man walking, det ska till ett presidentskifte här vad det lider, och så vidare och så vidare.
Trötta jävla presidentskiftet.
Men med det sagt så är ju ett Atletico Madrid som utan Luis Suarez, utan Diego Costa i toppslag, med en defensiv på plats, med João Felix och Marcos Llorente och Koke och en del andra spelare i riktigt, riktigt vass form för dagen, visar att de tänker vara med och bråka om en ligatitel. Ja. Tror du att de kan vara det?
Ja, det tror jag. Alltså 100%, speciellt en sån här säsong. Dels vet vi om att det är speciellt på grund av coronan. Det går att skrälla sig ganska långt. Vi såg det redan i Champions League-spelet i somras. Vi såg det redan i post-corona-ligaspelet också. Alltså det är annorlunda att spela utan publik och vissa får lida för det mer. Vi skulle kunna göra en jämförelse med den svenska fotbollen. Alltså det här är inte en åsikt jag har. Det här är ett faktum att publiklag presterar sämre. Hammarby hade gjort det bättre om de hade haft publik. Definitivt gjort det bättre. Mm. Alltså Fiorentina hade gjort det bättre än vad liksom, Sassuolo lider inte lika mycket. som Fiorentina gör. Och så vidare och så vidare. Det är inte en åsikt, det är ett faktum. Så att allting är möjligt. Nu säger inte jag att Atletico Madrid inte har publiken. De är definitivt, precis som Real Madrid och Barcelona. Men det är ett speciellt år. Och jag tror att ett lag som Atletico Madrid som haft samma tränare under så lång tid, som har ett så inarbetat spelsätt, som är så stabila, defensivt, ramstarkt och allting, tror att ett sånt här år, jag tror att omständigheterna på något sätt skulle kunna gynna dem gentemot kollegorna.
Mm. Vi har ju pratat i nästan
framförallt alla, Barcelona.
Vi har pratat i nästan alla Toto-år om Diego Simeones Atletico Madrid som ett cykliskt lag. Mm. Allting går i cykler där. Det kommer vara bra under perioder när Simeone liksom tystar tvivlare med att skriva på ett nytt kontrakt och det kommer in någon ny värvning och man får lite energi i laget och man tutar och kör. Och så är det ett par månader där man slaktar rent ut. Och sen så går det lite trögare och det lämnar någon stor spelare. Det har ju varit allt ifrån Diego Costa till Griezmann till ja, det ena,
Falcao.
Så, och så tänker man, är det inte dags här nu, va, efter någon förlorad Champions League-final eller en ligatitelspurt som slutar med att Barcelona och Real Madrid gräver fram segrar och att Atletico Madrid orkar inte riktigt, för de går runt på 14 spelare när Real och Barça går runt på 20 spelare. Mm. De orkar inte hela vägen in och så tänker man, nu kanske det ändå är dags för Diego Simeone att lämna. Och sen så kommer en ny arena och det kommer en ny jättevärvning. Och sen så får de liv i kroppen igen och vind i seglen. Och så känner man, ja, vad fan, Atletico Madrid åker och liksom tuggar sönder Liverpool på Anfield när alla tror att regerande Champions League-mästarna Liverpool bara ska storma mot ännu en final. Alltså nu är ju Atletico Madrid inne i den där delen av cykeln igen där man känner att de har bara precis börjat mullra. Mm. Luis Suarez, han har bara börjat. João Félix har tagit steg. Llorente har tagit steg. Koke har blivit liksom, han har blivit två huvuden högre i den där kaptensrollen. Och Oblak har börjat hålla nollor igen. Och nu har man läkt såren efter att Godin har lämnat. Och
man har byggt om det och det har satt sig. Renoveringen har äntligen blivit klar. Alltså de har spacklat det sista och målat. Och så nu ser man det att Atletico Madrid som faktiskt behövde byggas om och som nu är där. João Félix behövde få en säsong på sig. Det var inte konstigt. Även om han var ett stjärnskott så vill man att det ska lyckas direkt. Säg inte att han misslyckades förra säsongen, men nu ser man ju liksom en etablerad La Liga forward som verkligen kan bära sitt lag också och göra de här avgörande målen. Sen så då med en sån jävla erfaren målskytt som Luis Suarez där. Det är klart att Atletico Madrid kommer vara med hela vägen in i maj också. Alltså det är solklart. Mm. Frågan är hur långt efter Barcelona kommer när det väl liksom vänder, om det ska vända då. Ja. För att man ser ju ändå Barcelona någonstans vinna 10 raka under den här säsongen.
Jag vet inte om jag gör det. Alltså. Det är lite som med Manchester City. Vi satt ju i Betssons highscore här för någon vecka sedan. Mm. Och pratade upp omgången som har varit nu under helgen. Och så snackade vi om
Spurs. Minns vad jag sa, va?
Ja, men vi var väl väldigt överens båda två om City. Och just det där att, ja, men har verkligen City fått så mycket färre poäng än vad de borde ha haft.
Det var vi överens liksom om. Men vi pratade ju också om den taktiska matchen i matchen mellan Pep Guardiola och José Mourinho. Mm. Och så många gånger Mourinho bara släppt över den där bollen i havet och det har sett farligt ut och man kan sitta efter matchen och prata om att Manchester City borde ha vunnit Manchester derbyt mot United. Kolla hur mycket chanser de hade. Inter mot Barcelona. Alltså det är så många gånger som Mourinho ändå har liksom rätt ut det där och gått vidare. Och då kan man prata mycket som helst om man gillar Peps filosofi mer än vad man gillar Mourinhos. Men han vinner matchen där.
Och det jag skulle liksom landa i här i min jämförelse, det var inga jämförelser i övrigt mellan Manchester City och Barcelona. Men det är det här att om jag tittar på Barcelonas prestationer under den här säsongen, om jag tittar på Manchester Citys prestationer under den här säsongen, så är det inte så att man känner det ligger verkligen en 6-0 i korten här, för att jävlar vad stolpe ut det har varit och det borde ha slaktats hit och det borde ha slaktats dit. Det har ju varit ganska liksom hackigt och det har varit en attityd på planen som känns som att nej, de vill inte springa de extra metrarna, de har inte flowet för dagen, de hittar inte samspelet mellan de betydande nyckelspelarna på samma sätt som innan. Och, nej, jag vet inte.
Men de hittar inte rätt i kombinationsspelet offensivt heller för att de ska kunna luckra upp till exempel då ett Mourinho-försvar, och de har inte samma kontinuitet i prestationerna heller, inte samma lägsta nivå eller för den delen högsta nivå heller genom matcherna och över tid och kontinuitet och så vidare. Men någonting som man också ska säga är ju att liksom när diskussionen, ja, för er i fotbollssöndag i Europa, men så här, när diskussionen generellt sett börjar landa i att så här, tänk om Messi kommer. Vänta, vi pratar om Messi. Han spelar i Barcelona, han har kontrakt i sommaren. Alltså, ja, det är ju i så fall då i september nästa år som han ska spela fotboll för Manchester City. Men det är jävligt långt till att man ska signa honom.
Ja,
men det har ju blivit diskussion. Liksom. Jo, men tänk om Messi. Messi, vad fan pratar vi om? City här och nu, vad är det? Mm.
Jag kan ju för sig se City varva igång här nu. Inte för att jag tycker att alla prestationer hittills har borgat för det. Men nu kommer Aguero tillbaka. Jag tycker Kevin De Bruyne ser bättre och bättre ut. Raheem Sterling ska väl kunna få lite ordning på fötterna.
Ja, det är
jag
klart att City kan prestera bättre än så här och vinna lite raka matcher.
City ser jag verkligen varva igång här nu och hoppa in på en segerstreak. Jag vet inte om jag gör det med Barca. För att det är för mycket som är för svagt. Jag tittar på matcherna, jag ser ansiktsuttrycken och kroppsspråken. Man känner alla vindar liksom från klubben i stort. Det är så här,
alla går och väntar på det trötta presidentvalet. På tal om att liksom gå och vänta på Messi i Manchester. Alltså gå och vänta på ett presidentval. Fan, vinn matcherna nu. Gör något, Koma.
Barca satt ju för fan i utvisningsbåset. Så att, ja, just här kan det inte bli långrandiga.
Henke, finns det något att säga om hans...
Tyvärr. Det är ju inte bara resultattipset som vi har roligt med tillsammans med våra vänner på Betsson. Dessutom så kör vi ju tototripplar mest hela tiden, känns det som, dessa bråda fotbollsdagar. Surt som fan med Fiorentina i söndags.
Ofattbart skulle jag säga. Surt absolut, men också ett vrede inom mig som bara växte och växte ju längre än matchen led. Jag kollade på startuppställning som Prandelli hade och tänkte bara wow, nu kör de över Benevento. Och så blev det magplask.
Men vi tar revansch här i veckan, känner vi. Det är Champions League fjärde gruppspelsomgång. Vi har en tisdags tototrippel och vi har en onsdags tototrippel. Imorgon tisdag så tror vi på över 2,5 i matchen mellan Krasnodar och Sevilla. Minns förra mötet på Ramon Sanchez Pizjuan. Blev mycket mål. Det här är ju en kamp om tredjeplatsen och fortsatt spel i Europa League för Krasnodar, så att de måste ju gå all in här.
Exakt.
Lazio, rak seger hemma mot Zenit Sankt Petersburg. Så blir det bara.
Ja.
Och sen så tror vi att Borussia Dortmund vinner med 2 när mötet med Klubb Brygge nu vänder och belgarna åker till Westfalen. Det blev ju 3-0 till Dortmund. Exakt. Borta. Haaland och gänget löser ju det där lätt som en plätt. På onsdag då, ja, då tror vi att Ajax vinner med 2 hemma mot Midtjylland. Det är väl bara att konstatera att danskarna, de ska ha mycket ros för det de gör.
Absolut.
Men de åkte på en lite för tuff grupp.
Ja, då precis. De åkte på lite för mig. Jag tänkte på någonting annat. Ja, det var för tufft, Gusten.
Atletico Madrid har ju sannoliken nu också varvat igång maskineriet. Nu kommer Lokomotiv Moskva på besök till Wanda Metropolitano. Då kan det ju bara sluta på ett sätt, nämligen med en bekväm hemmaseger. Så att Ajax och Atletico vinner båda två sina matcher med minst 2 mål. Sen så tror vi faktiskt på Contes Inter i måste-matchen hemma mot Real Madrid. Många tunga bortfall i Real. Benzema, Ramos, Casemiro och så vidare. Så att nu eller aldrig för Conte och Pazza Inter.
Ja, men det som du säger, många bortfall, men det är också ett Inter som kommer att växa. Och segern i helgen tror jag gav dem ganska mycket självförtroende, och sen så är det en måste-match på San Siro. Ah, jag tror också på Inter.
Båda de här tripplarna med tillhörande boostat odds hittar ni under godbitar och boostade odds på Betsson. Rygga med 148 kronor. Skicka in era ryggar i hashtaggen Tototrippen. Var 18 år eller äldre om ni har tänkt att rygga. Och vet om att stödlinjen.se finns öppen ifall man känner att man själv har problem med spel eller någon i sin närhet.
Fan vad härligt att du är på hugget, Gusten. In och rygga tripplarna. Vi säger stort tack till Betsson.
För att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Haaland, 4 nya pytsar. Gör det någonting med dig, eller har du bara liksom vant dig vid att i en parallell vänsterfil så gnuggar Erling på?
Ja, lite så faktiskt.
Det
han gnuggar på i vänsterfilen.
Erling Braut.
Han gör det i Tyskland.
4 mål mot Hertha Berlin.
Jaha.
alltså, är det lite så? Eller?
Men det är ju såklart fantastiskt. Och det är liksom att en så ung spelare liksom vecka ut och vecka in sen han började spela fotboll, sen han började spela seniorfotboll, han gick till Salzburg och sen över till Dortmund, liksom det tar aldrig slut och det finns ingenting som talar för att det ska ta slut heller, utan de här målen oavsett vilken klubb han går till kommer bara fortsätta att spruta in. Så att det är klart att man kan sitta och vara fascinerad så här dagen efter fyra mål där. Du sa att coachen hade glömt bort till och med, eller glömt av hur många han hade gjort.
Ja.
Det säger väl lite allt. Till och med han liksom tycker att Haaland gnuggar på i vänsterfilen.
Hur många blev det idag?
Ja.
Tre?
Ja.
Nej, fyra. Fyra?
Off.
Ah, okay. Okay. Ja, det är häftigt. Avslutningsvis här då, vi ska börja avrunda. Halmstad tillbaka i Allsvenskan.
Grattis.
Trodde man ju att man skulle säga grattis till Degerfors före Halmstad. Men Degen har nu, jag vet inte om de har fått stora skälvan, det kanske de inte har, men de torskade i alla fall mot AFC här i helgen, samtidigt som Halmstad vann, J Södra gjorde sitt mot Ljungskile, och nu är det 5 poäng mellan J Södra och Degerfors med 2 matcher kvar att spela. J Södra möter Trellehulla hemma i näst sista omgången. Det tror jag är 3 givna poäng för Brännans mannar. Ja. Degen däremot, de möter ju däremot Giffarna. Och visst, det är väl klart att Degerfors ska ha väldigt goda möjligheter till att slå dem på hemmaplan. Men jag tror att den här asfalteringen som Halmstad stod för av Giffarna här nu med 6-0, det var det sista Degerfors behövde.
Jag tror det.
För att GIF Sundsvall med Blomberg och gänget, de kan liksom inte hålla på och följa upp en 0-6-torsk med ytterligare en dålig prestation. Mm. Och skulle det då bli så att Degerfors torskar igen samtidigt som J Södra vinner, då har Degerfors Ljungskile på bortaplan i sista. Alltså, du vet, har du någon slags känsla för att paniken så smått börjar sprida sig?
Jag tror det.
Hur tror du snacket går idag på träningsanläggningen?
Nej, men jag tror att det är väldigt mycket så här, knyta näven i fickan, kom igen gubbar, och det är väldigt mycket så här, klassisk svensk omklädningsrumsjargong.
Eller tror du Werner och gänget kör här, inte ett ljud? Inte ett
jag tror definitivt att det finns där i dem. Och det är väl anledningen till att man då kör omklädningsrumsjargongen och att man kör mycket testosteron och aggressivitet och att det smäller på träningarna, och det kommer göra hela veckan, och det kanske är det som i slutändan behövs också för att de ska till slut knyta ihop säcken. Men det är klart att det finns en rädsla och ja, jinx hit, jinx dit, men den finns där.
Ja, och jag tänker att det måste ju vara så att hittills så har ju liksom ingen kunnat jinxa bort någonting, för det har varit liksom
Ljungskile sist, alltså Ljungskile klappkassa.
Ja, men det är ju just en sån match som
vet.
Är liksom så här,
och så vill det sig inte riktigt och,
det ska bara kunna sluta på ett sätt. Och vet du vad som är liksom Ljungskile och svensk fotboll personifierat?
Det är ju vinna den matchen.
Det är ju att även fast vi åkte ut, gubbar, det är kul.
Går in och säsongens match.
Och sabba för andra. Ja. Och vi ska hedra sporten. Vi kan inte hålla på att ställa ut skorna gentemot andra lag som försöker tävla med Degerfors. Nu ger vi ju vårt allt.
Ja.
Och de kommer liksom säga, som du säger, de kommer göra säsongens bästa insats när det är för sent. För att då hittar Ljungskile någon slags ny tändning i att det kan gå, gubbar.
Vi följer med spänning.
Ja, det gör jag. Och det var bara det jag skulle komma till. Att hittills så har det inte funnits någon form av liksom att Degerfors har jinxat bort det, eller de håller på att slarva. För att de har verkligen inte gjort det. Det har ju bara varit att andra lag har varit bra. Halmstad har tagit sina poäng och J Södra har grävt fram många sena segrar och så vidare och så vidare. Men nu med 2 matcher kvar och det är 5 poäng, man möter Giffarna samtidigt som J Södra då har en enkel uppgift på sin hemmaplan, så tror jag att så här, alla har det i bakhuvudet, men ingen vill ju ta det i munnen. Alla tänker på det. Det vet man ju. Solberg och Werner och spelargruppen och alla liksom så här.
Kallbäck.
Klart som fan, det ligger där i bakhuvudet dygnet runt hela den här veckan. Men och så vet man att någon kommer liksom glänta på locket lite och säga, vad tror ni händer? Och så kommer någon bit av. Käften. Käften. Inte en stavelse.
Allt det där du säger har hänt på frukosten.
Exakt. Nej, det är som man hade velat vara en fluga på väggen här under Degerfors träningsvecka.
Vi kanske borde vara det.
Ja. Hörrni, vi hörs igen på torsdag morgon. Då har Champions Leagues fjärde gruppspelsrunda avklarats. Vi får väl se om Inter gräver fram den där ack så viktiga segern mot Real Madrid eller inte. Det är Europa League på torsdag kväll. Ja, men det bara fortsätter. Och vet ni vad som har skett när vi hörs igen?
Nej.
Då har Football Manager, mer känt som FM anno 21, släppts. Det släpps imorgon 24 november. Och det här kommer vi uppmärksamma med en tävling på våran Instagram där man kan vinna spelet. Så häng med oss på Instagram.
Ja, exakt. Jag sitter och faktiskt knåpar på den tävlingen just nu. Och då vill väl alla få en tidig julklapp genom att vinna ett FM21.
Inte omöjligt att Stefan Löfven liksom skriver om stormköket från årets julklapp till FM.
Men årets julklapp är ju aldrig årets julklapp. Alltså, årets julklapp är ju kompressorn från Ryobi som man köper på Kårhout.
Jo, men
det
alltså,
är ju såklart.
Jo, men alltså, Löfven i de här tiderna, efter talet igår, han skulle ju inte banga på att göra FM till årets julklapp så att alla bara sitter hemma och spelar.
Fan sant alltså, en poäng att bara omfamna FM21. Häng med på vår Instagram så kör vi en tävling, lottar vi ut ett par spel, eller hur Gustav?
Yes, och mitt emellan jobb och all fotboll som spelas så vet ni att toppserierna duggar tätt på C-more. Ni har Gangs of London, ni har toppdagar, men det går att se i kapp klassprogram som decenniets mästerkock och så mycket bättre rullar. Helvete vilken insats Plura gör.
Då har du inte ens... Ja, ja.
Den är när han pratar om, inte högenergisk.
När han pratar om 80-talet, han minns någonting. Det är tv på verkligen hög nivå.
Han ser en bild på sig själv när han har mottagit en Grammis. Ja. Säger bara... Helt blankt.
Ja, helt blankt. Och så all fotboll då som rullar. 24.11 är datumet för FM21-släppet.
Och så skaffar ni ett abonnemang på C-more. Missa heller inte fotbollsåret 2020 imorgon tisdag. 19.00 drar Lasse Granqvist och Frida Nordstrand igång. Snyggt. På TV4 Play. Men 20.00 så flyttas allting in i TV4. Då ska diamantbollen delas ut, men då ska inte minst guldbollen delas ut. Du skrev i din mycket speciella krönika igår i Expressen.
Ja.
Speciell på så sätt att det var...
Ja, det kan vi ta sen.
Okay.
Mm. Ah, ja. Det tar vi sen.
Du skrev att du fick annöd av Backes utspel att Emil Forsberg ska ha guldbollen.
På Sportettan, alltså första sidan i pappret, så har de då klippt in. Det är alltid stort att hamna med sin krönika på ettan. Liksom. De har då klippt ut det citatet. Liksom, jag får annöd när Backe säger att Forsberg ska få guldbollen.
Ja.
Den tar jag med mig i graven, hörru.
Jag misstänker att det är glasklart för dig att Zlatan ska ha den. Ja, beslutet är ju redan taget. Det togs i slutet av förra veckan, så att hans insats igår spelar ingen som helst roll för vart den här guldbollen landar. Jag vill bara vara tydlig, för jag fick mycket skit på Twitter igår när då den här guldbollen-diskussionen från Fotbollssöndag Europa klipptes ut. Jag fick mycket då skit.
Spolar du knäcken i öronen?
Jag backade Backes åsikt om att Emil Forsberg ska ha den.
Jag
tycker att guldbollen ska vara ett pris som går till Sveriges bästa fotbollsspelare. Statuterna är luddiga och det är ett pris som går att argumentera för inte alls går till Sveriges bästa fotbollsspelare, utan den som bäst matchar med statuterna. Skitsamma, hade guldbollen delats ut till Sveriges bästa fotbollsspelare så hade Zlatan fått den idag, igår, imorgon. Han är Sveriges bästa fotbollsspelare, således tycker jag att han ska ha den. Men jag tror Emil Forsberg får den imorgon. Mm. För jag är en cyniker. Jag tror på internpolitik. Jag tror att det finns så jävla många fler lager i vart guldbollen hamnar än vem som faktiskt är bäst. Jag tror dessutom att Zlatans utspel mot vissa inom svensk fotboll som har en stark relation till de som utgör delar av juryn också spelar in. Vill man prisa en kille som har tagit heder och ära av Jan Andersson under året som varit och så vidare och så vidare.
Fotbollspolitik pratar om, Gusten.
De som säger att idrott och politik inte hör ihop. Bah!
Hörrni, vi är tillbaka på torsdag. Då surrar vi guldboll och Champions League. Och fan och hans moster. Tack för att ni lyssnade. Vi tar er inte för givet. Ciao tutti.
Här kommer trötta Plura.
Ciao tutti.
Jag älskar Plura. Jag har bara det sagt. Jag lärde mig krypa, jag lärde mig gå. Jag föll ibland, sen kunde jag stå. Jag stod 100 gator och 1000 ljus. Mina fötter snubblade in i ett hus. In genom dörren, in i dimman. Klockan var 12, jag stod på bord. Det var något som slog mig, någon som tog mig. Jag sände kvällen.
tog ett jobb från 7 till 4. Kungen var...